Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Är det något, eller?
Nej, det är
ingenting. Nej, men jag provar. Nej, men är det något?
Nej.
Nej, vi har provat att säga så till varandra hela tiden. Det är en sån konstig fras. Och ja. det kan bara, det, ja, säger man det, så kan det barka
svaret,
hur
det
som helst.
Det bästa svaret tycker jag är det här, ja. Om du frågar mig.
Är det något?
Och det ska du säga.
Det kan, säger man så till någon, så kan, ja, det spåra
kan
hur
det
som
helst.
Helt
åt peppan. Välkomna till avsnitt 242.
Mycket välkomna.
Vad ska avsnittet handla om, Marit?
Ja, men vi ska prata om... jag vill ta upp en juridisk sak, en liten fälla, om man är sambo.
Ja.
Och detta att känna tvivel för sin partner, hur ska man tolka det? Vi har lyssnare som undrar. Vi har också hittat några test som vi tycker att lyssnarna ska testa, kanske på sig själva och på sin partner. Vi ska också lägga ut dem på vår Facebook-sida sen. Mm. En lyssnare, han skriver att kärleken har falnat, men han kan inte separera på grund av krävande barn bland annat. Det här är nog ganska vanligt och vi ska reda i den saken lite grann. Mm. Och sen den här frågan, gick det för dig? Du ska få vad den förtjänar. Jaha. Och du ska ge ett boktips och mycket, mycket mer.
Yes. Du, jag vill fråga dig en sak som kvinna. Efter... Så här, många män säger idag, och det är inte bara liksom trötta gamla manschauvinister, utan ganska många säger så att de upplever som att efter MeToo, alltså oktober 2017, så tycker de så här, jag kan inte flirta med kvinnor, jag kan inte närma mig kvinnor, jag kan inte ge komplimanger för att det missuppfattas. Känner du av det? Upplever du det? Att män är mindre benägna att liksom ge dig komplimanger eller flirta eller närma sig? Eller?
Nej. Nej, det är liksom nej på två vis.
Precis lika många som förut. Ja.
På två vis. Det är inte så att jag liksom är dränkt i det. Jag ser ingen skillnad, snarare så. Och jag ifrågasätter kanske på allvar vad exakt det är de tycker har blivit svårt. För om de har fått lov att sluta med någonting, så är väl det kanske bra att de ifrågasätter det då, om de inte känner att det här är liksom rumsrent.
Absolut. Ja, det är ju bra att man ifrågasätter det som inte är rumsrent. Det tycker jag är helt korrekt. Men jag skulle verkligen vilja höra om kvinnor, kan ju fråga andra än dig då också, har märkt skillnad, alltså, om det verkligen är någon skillnad.
Ja, men jag tycker framförallt, om du nu har så många män omkring dig som säger det här och piper om detta, du får väl ställa följdfrågan, vad är det de exakt har slutat med?
Ja, men då kanske nu vet jag inte, men jag kan ju tänka mig, alltså, det är klart att man inte gör, vad heter det, sexuella trakasserier eller liksom håller på det sättet, men att bara säga, ska vi gå ut? Har du lust att gå ut med mig?
Ja, men då är de ju dumma i huvudet om de tror att det är MeToo. Ja, men ursäkta, ja, men, då ska de...
Det är MeToo. MeToo är en rörelse. Men att det skulle vara ett övertramp. Vadå?
Vadå? Så här är det, kära lyssnare. Magnus jobbar med en dokumentär om MeToo. Så därför ska vi nu undervisas det här i begreppets användning. Det var oktober 2017.
Ja. Ja, nej, men, förlåt, det var inte därför, utan det har naturligtvis kommit upp i det här arbetet. Och jag tänker så här.
Jo, men alltså, om folk inte kan fråga någon om de ska gå ut, ska arten gå under? Det är ju inte det. Det är väl klart att man kan fråga någon om man kan gå ut.
Jag vet det och jag tycker ju själv att det är löjligt, men det skulle vara kul att höra från det andra hållet om även kvinnor upplever att det är så jävla
att ingen bjuder ut dem längre. Ja. Det tror jag inte på.
Nej, det tror inte jag
fråga
heller.
Nu de här männen. Kom tillbaka med det. Kan du inte göra det? För du måste ställa följdfrågor var de här stackars männen. Ja, jag tycker inte synd om någon förresten.
Nej, det är
vad det är de har för problem.
Ja, nej, jag vet absolut. Ja, jag ska fråga. Jag ska fråga andra kvinnor också om de upplever det. Tack för svaret.
Du, nu vill jag säga en sak som har att göra med alla som är sambo. Typ själva samboblåsningen rent juridiskt.
Samboblåsningen?
Ja, det finns ju risker med att bli sambo. Jag vill bara säga det här. Ja. För jag läste nyligen genom mitt arbete om en person som råkade ut för det här. Om man är två stycken som... Någon har vågat fråga, ska vi gå ut? Och det blev lite trevligt. Och så vill de bli kära. De blir kära och vill flytta ihop.
Ja.
Om de då ska köpa en lägenhet eller ett hus. Låt säga att hon går in med 80% av det hela. Och han 20. Hon kanske tar lån och så vidare. Men hur som helst, de bor där tillsammans. När de sen då ska separera. Så blir det ändå så att de äger 50-50.
Ja.
Och det här vill jag att man ska vara lite medveten om, för det är det sambolagen gör, att om man köper det tillsammans i syfte att bo där tillsammans, så är det så här det blir. Och jag tycker att det blir som en chock för en del.
Jaja.
Men jag tycker att man ska vara noga med det där. Jag och mitt ex, vi avtalade faktiskt bort sambolagen. Det kan man också göra, så att det inte är så att allt man skaffar under den gemensamma tiden tillhör båda och så vidare, utan... Eftersom jag då inte vill dela ekonomi med någon, så tycker jag också att det där är en konstig sak. Han vill inte dela med mig heller, så det är så. Att man kan avtala bort den och skriva liksom avtal sinsemellan. Jag äger 60% av den här lägenheten och du bla. Inga konstigheter egentligen. Men jag vill bara säga den. Ja. För att det finns de som förlorar pengar på ett sätt där som inte riktigt känns rättvist. Kanske för någon.
Nej, och man ska ju vara medveten om det när man gör det. Sen kan man ju välja att säga, ja men det är helt okej. När vi och det där är lurigt, det är jättelurigt.
Det är lurigt,
inte många som vet om.
Och det är väl menat från början att skydda och vara bra. Men världen ser lite annorlunda ut nu. Så att det är inte alltid det ska skyddas på det sättet som lagen nu låter det här bli. Det är liksom som det blir.
Nej. Ja, bra information.
Borde du. Vi tar en lyssnarfråga som kan te sig väldigt enkel, men som nog bär det mesta i sin famn.
Ja.
En kort sak här. Tack för en bra podd. Det har nu gått 5 år från min skilsmässa och jag är sedan 1 år tillbaka i en ny relation. Nu tampas jag dock med frågan om när man vet att något är helt rätt. Jag mår bra med min partner, men är inte alls säker på att det kommer att vara vi resten av livet. Är det vanligt eller udda att känna så?
Ja, jag fattar inte riktigt.
De har varit ihop ett år och hon undrar om det här är rätt.
Ja, ja. Oj.
Vet du att har du varit säker på liksom att det här, eller ja, hur ska man bedöma det här?
Nej, men jag tycker att det är liksom jag fattar ju att man gärna vill ha ett svar på den frågan, att man vill liksom vara säker på. Nej, jag kan inte riktigt förstå det heller, för att så här, det går ju inte att veta om det är rätt imorgon ens, utan det är rätt nu.
Ja, men om...
Jag tycker att det är svårt att tänka tanken liksom. Efter 1 år så kan man ju bedöma en massa saker. Man kan bedöma väldigt mycket och man har en känsla av liksom att ja, men det är bra, det känns rätt och på alla sätt. Men hur bra det än är, så kan du ju inte veta om det fortsätter att vara så i 3 år. Alltså 1 år är en ganska bra referens, men det är fan inte säkert att det var för hela livet.
Jag tänker så här, ja. Fast jag tycker så här, när man har varit ihop i 1 år.
Ja.
För att jag tycker att ändå ett kriterium för att man ska känna att fan, det här är rätt. Det är åtminstone att man från början känner att det är lite rätt. Alltså att förälskelsen får en att vilja. Sen är jag den första att säga att bara för att man känner det så kommer det sen, efter annars skulle ju folk inte skilja sig.
Nej.
Bara för att man känner att det här är rätt,
ja,
så kan det om några år eller om en tid visa sig att det verkligen inte var det. För att man växer ifrån varandra eller omvärlden, ja, att man kräver, liksom, man kräver något annat av den man ska ta ett nästa steg med. Så att, men jag tycker inte att det är ovanligt att man tvekar.
Nej,
men jag tycker att frågan blir tokig, hon ska strunta i, tycker jag, att fundera på om det kommer att vara de resten av livet.
Ja.
För det svaret är det ingen människa som kan ha. Bryr dig inte om det här ska vara resten av livet. Utan, alltså frågan blir mer aktuell ifall man funderar på att skaffa barn ihop. Men man kommer ändå inte att få svaret. Utan hon får väl liksom ta den info hon har här och nu kring sin partner och ställa sig frågan: vill jag vara med den här? Har jag det bra här nu? Liksom? Är jag tillräckligt kär? För jag antar att hon inte är riktigt tillräckligt kär. För är man tillräckligt kär så ställer man sig inte riktigt frågan.
Nej, alltså, så kan det ju verkligen vara. Att bara det att hon ställer frågan gör att man blir tveksam.
Ja.
Och att man just hoppas på... Jag vet inte, fan, jag kan också känna att det är ett sätt att liksom förlägga de här sakerna utanför sig själv, som att det skulle finnas någon garanti eller det skulle finnas någon som kunde ge svar på den frågan, och det gör ju inte det.
Nej, precis. Och även om man inte är tillräckligt kär så finns det inget som hindrar att det kanske växer fram heller.
Nej.
Så att, som du säger, nej, men det kommer inte att finnas några garantier. Jag var tveksam med min exman ganska länge tills vi liksom, ja, bestämde typ att vi skulle vara ihop. Ja, vi var ihop i 17 år, men med facit i hand, vi skildes ju. Ja, liksom, man kan inte veta vad som är vad. Du och jag, om vi tänker så här, vi kanske hoppas att det ska vara vi resten av livet, men vi hoppas ju det för att vi hoppas att vi i så fall ska fortsätta ha det trevligt. Liksom.
Ja, det är det jag menar. Det går nästan bara att se vad man har idag.
Mm.
Och att det, om man säger, i efterhand säger... Det var inte den rätta. Det är också fel att säga, för det var ju rätt i den stunden.
Ja, precis. Liksom. Så jag tycker, bekymra dig inte så mycket om hur det kommer vara resten av livet, utan känn efter här och nu hur du vill ha det i din närtid.
Ja, exakt.
Jag tror att det är nästan så det måste bli.
Mm. Ja.
Det är ju väldigt många som har problem med att prata med sin partner om just relationen. Eftersom det är ett känsligt ämne och många, kanske framförallt män, är inte så vana att prata om relationer och upplever det som obehagligt, eftersom oftast då pratar man ju om relationen när det är någonting som är dåligt, så då vet man. Men ett sätt, ett knep tycker jag, att komma igång och börja prata, det kan ju då vara att man låtsas ha ramlat över ett test till exempel.
Ja.
Och så gör man det kanske under lättsamma liksom förhållanden, och det kan vara ett sätt att komma igång.
Mm.
Jag hittade ett test som jag då, ja, vi kan lägga ut dem på vår Facebook-sida. Parterapiinstitutet har någon, något som heter Prata Mera har. Jag gör så här, jag ställer några frågor till dig.
Och vad händer om jag svarar fel?
Ja, då åker du ut.
Men är det för att testa om vi har ett bra förhållande eller om att jag är en trevlig kille eller vad är...
Nej, mest för att lyssnarna ska höra vilken typ av frågor som man kan hitta här. Liksom. Det här är då från Parterapiinstitutet, och det här testet går ut på att testa lite grann hur initiativet ser ut. Byggstenar till initiativ i förhållande till känslomässig kontakt.
Okay.
Du kan säga så här 1-5, du kan bara svara, du behöver inte säga så noga, 1-5. 1 håller inte med, 5 håller verkligen med, någonstans där.
Det är svårt, jag vet, ja.
1-5 ska du väl klara.
Jo, men vad håller med och håller inte med? Vad var 1?
Lite.
5 mycket, okej, ja.
Inte, 1 är lite och inte 5 mycket.
Ja, okay.
Ja. Ja. Ibland blir jag ignorerad när jag behöver uppmärksamhet som mest.
Lite. Nej, förlåt. Ganska mycket.
Okej, du skulle säga 4-1.
Ja, 3. Va?
Du skulle ju säga 1-5. Hur svårt kan det? Okej, det här det brister direkt. Det här är också ett svar på om relationen har en möjlighet.
Ja, jag tycker det här är så svårt.
1-5, kan du säga på 1-5 då?
Ja, men jag tycker det händer. 3, säger jag. Så vet jag att det är mitt emellan.
Okej. Min partner har oftast inte en aning om hur jag känner mig.
Jo, det har hon. Vad är det då?
4-5.
Okej. 4.
Mm. Jag har oftast svårt att få en meningsfull konversation med den här personen.
Nej, det stämmer inte alls.
Då sätter jag en 1 på den.
Ja, är det.
Jag blir arg när jag inte får den uppmärksamhet jag behöver från den här personen.
Nej, det blir jag inte.
Du är så konflikträtt. Det är klart att du inte blir det. Okay. Jag kommer på mig själv att ofta bli irriterad på den här personen.
Nej, det gör jag inte. Är det 2 då?
Eller 1. Ja, jag sätter 2 om du säger 2. Ja. Jag känner mig ofta irriterad att den här personen inte är på min sida.
Nej, det gör jag inte heller. 2 då.
Jag har problem med att få den här personen att lyssna.
Nej, det tycker jag inte.
Jag har lärt mig att tolka det här. Jag har svårt att få den här personen att öppna sig för mig.
Nej, det tycker jag inte.
Jag har problem med att få den här personen att prata med mig.
Jag håller inte alls med.
Då ska vi se. Då är det så här. Att det, du är tydlig i din relation, och det är bra nyheter tycker de här.
Ja.
För du kan framlägga vad du behöver från den här personen.
Ja, bra.
Men det står också så här, att du är inte allt för kraftfull i ditt sätt att uttrycka vad du behöver från din partner.
Är det mitt fel nu alltså?
Vilket?
Det här, att det är jag som inte är kraftfull.
Ja, men du får hacka i det här. Ja. Jag kan säga att jag fick precis samma sak.
Ja.
Det här kan vi då fundera på. Mm. Och sen så var det så här att du har en hög halt av förtroende i din relation.
Ja.
Alltså du har högsta möjliga förtroende för mig.
Ser man på.
Och det är ju bra. Det är goda nyheter.
Ja.
Men hur som helst då, de här sakerna kan man ju då sen resonera om. Det finns ju då också andra test som handlar om hur bra känner du din partner här och så vidare. Det kan vara en början.
Jag tycker att också resonera det. Om. Även om de där frågorna just att man ska sätta 1-5 är väldigt svårt. Men jag tror att egentligen de här...
Varför skulle du vilja sätta då?
Ja, men det kan man säga mycket katt, svårt, hund. Mycket svårt. Ja, nej, jag vet fan. Men
ja, alltså,
det finns ju en massa såna här ja, nej, kanske bara som är...
Jo, men nu var det så att det här fanns
orden. Men jag ville bara
Du skulle aldrig ha kommit ihåg de orden om jag hade sagt dem. Så därför gjorde jag det enkelt, tänkte jag. 1-5.
Ja, absolut. Mm. Hur som helst, lite som du säger, att om man hade, vi hade ju kunnat prata vidare om de här sakerna också, varför
precis.
Tycker du si och sådär. Men, eller så kör man igenom hela testet, för det är också lite skönt att vara lite sådär saklig, att man inte pratar vidare om det direkt, men när man har gjort igenom hela testet,
ja.
Kan man backa och säga, du sa så här, vad tänkte du där? Eller
liksom, att det var, ja precis, någonting som förvånade en.
Ja.
Sen kan jag ju för sig tycka så här, att någonting som det talas lite för lite om i relationer är detta att man också måste ha trevligt. Alltså vill man umgås?
Ja.
Man kanske kan svara jätte, liksom, att det blir lyckat på de här frågorna. Men har man roligt ihop?
Ja.
Liksom? Det är också det.
Ja, och vad beror det på att man inte har det då, i så fall?
Kanske en träbock som man är ihop med, eller någon som inte alls har samma humor som en, eller en som aldrig är pratsugen. Ja. Men då kommer ju det, den saken kommer ju att synas här i så fall.
Absolut.
Vissa av
dem. Det är väl också lite grann så här att man har man en, alltså, man vet ju inte var det börjar, det här problemet att man inte pratar om känslor eller pratar om sin relation. För det kan ju vara just början i att den ena visar sig vara en träbock eller att man upplever det. Så det är också... Ja, det...
Men jag skulle vilja säga så här, att så trevligt som jag har det med dig, så har jag nog aldrig haft det i en relation.
Mm.
Men det inbegriper ju också då, bara så att man inte blandar ihop det här, det inbegriper också att jag får vara väldigt mycket i fred.
Ja, ja.
Man tror liksom att, ja men bara för att, liksom, man tror att, ja men har man det bra ihop så har man det trevligt ihop och vill vara ihop hela tiden. Nej. Så
nej,
behöver det inte vara. Att ha det bra
in.
Ihop, det betyder för mig att man kan vara väldigt mycket ensam. Liksom.
Ja. Det är som när man äter godis. Äter man för mycket så får man ont i magen.
Mm. Ibland får man ont i magen av dig.
Okej då.
Vi tar ett lyssnarbrev till.
Ja.
Hej och tack för en bra podd. Det är en man som skriver här. Jag undrar lite hur man ska göra när kärleken falnar och man har en väldigt svår situation där man behöver den andra partnern för att vardagen ska fungera. Jag är gift med en kvinna som har mycket värk och 50% sjukskriven, men som är så otroligt barnkär så hon ville trots sitt handikapp skaffa barn. Jag ville också, men var mer osäker på att vi skulle klara det. Helt plötsligt kom vårt första barn och jag blev lite överrumplad. Man tänker att jag borde kunna räkna ut detta, men jag var inte med mentalt. Det barnet var som en gåva, men också ett stort ok. Barnet har fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, inom parentes utvecklingsstörning. Det har tagit så oerhört mentalt och jag har varit nära utmattning 2 gånger och blivit till den grad att jag känner att jag behöver min frus stöd i barnuppfostran och omvårdnad. De har 2 barn, skriver han. Problemet är för mig att kärleken har falnat, men jag behöver min partners hjälp till barnen. Har hört mig för vad som skulle hända om vi skilde oss, och då blir det nog 2 veckor med barn för mig och 1 vecka barn för henne, och det skulle jag aldrig orka. Så vad gör man om man känner att kärleken har dött, men det blir för tufft att klara ut vardagen själv?
Oj, oj, oj.
Jag tror att det här är ett väldigt, väldigt vanligt hinder. Även om man inte har så här stora problem i ett förhållande som det här blir med utvecklingsstörning och så vidare. Så jag tror att det här är ett jättevanligt problem. Hur ska han klara sig? Mm. Eller hur ska jag orka? Hur ska jag orka jag som... alltså det är ju så många som är sjukskrivna eller liksom har svårigheter på olika sätt.
Precis. Alltså jag... Nu... Ja, jag tycker det är svårt, för det, å ena sidan så kan man ju säga att på något sätt så sätter ju han barnen i första rummet här, vilket jag tycker är väldigt bra.
Mm.
Och jag kan ändå känna att antingen så får han stå ut i den här situationen han är i, med tanke på att det är det som är bäst för barnen just nu. Eller det är så inte bäst, men det är bra för barnen att... Att få liksom...
Om de inte orkar annars.
Ja, om de inte orkar annars. Men jag kan samtidigt också tänka att jag tror ändå att han skulle orka. För det gör man. För att jag tror att det kommer att finnas en vinst kanske i en annan ända av det där. Nämligen att han inte behöver gå och tänka och ägna energi åt just det här. Att liksom oroa sig för det och ha ansvar för sin fru på ett annat sätt också. Eller vad nu är partner.
Mm.
Men det är jättesvårt, för det är verkligen inte ett, så här, man väljer inte mellan 2 goda saker utan tvärtom.
2 svåra. Ja. Men jag skulle också vilja säga så här, att som jag har läst det så har de rätt till hjälp och avlastning som föräldrar. Så att jag tycker också, kontakta socialtjänsten i din kommun, för enligt lagen om stöd och service så skulle det kunna vara så att de kan få avlastning, och då kan man få det även om man är skild rimligen. Och det liksom, det kan jag, för jag håller med dig att det är också en tyngd att leva tillsammans med någon som man inte vill leva med. Och ibland, nu vet inte jag hur de här barnen fungerar, men ibland är det också, jag vet inte om du har erfarit det, det har du säkert, att det är enklare att ta hand om barn ensam än att göra det tillsammans.
Ja, det är det,
det tror jag
sätt.
Många föräldrar märker, som har chans att dela på sig ibland. Så jag tycker ändå, nysta i det, för det är inte säkert att det skulle bli dåligt. Och kunde ni då få avlastning båda 2 utifrån er förmåga och ork, så kanske det är en lösning som skulle kunna bli bra. Sen kommer ju barnen att bli lite större, då blir allting också aningen lättare.
Ja.
Nej, så börja nysta, ta kontakt med socialtjänsten i kommunen. Ibland får man ju bara börja i någon ände, så man kanske får in någon ny info och någon ny tanke. Så kanske nästa steg visar sig.
Ja.
Lycka till verkligen.
Ja.
Kämpa på.
Ja.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild, om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer. Det här kommer en samvetsfråga.
Ja.
Har du någon gång frågat en tjej, gick det för dig när ni har haft sex?
Inte vad jag kan minnas.
Nej.
Faktiskt.
Nej. Jag vill till alla män som ställer den frågan och till alla kvinnor som får den frågan. Jag vill liksom uppmuntra till att inse det idiotiska i saken. Gick det för dig? Det blir som att det var ett lotteri. Som hopps, hopps. Gick det? Alltså om en man inte... Eller har jag fel?
Ja.
Men om en man inte
ja.
Vet, om han inte känner sig säker på att det gick för henne,
ja.
Alltså då kan ju vad som helst hända. Då kan ju, då har han ju inte liksom, ja, men, säg ja, nu du
nej,
då.
Jag förstår inte riktigt vad du menar faktiskt, för att i min lilla erfarenhet så är det inte så jävla lätt att veta det.
Nej, men okej, okay, jag förtydligar.
Ja.
Ofta kommer ju frågan när det har gått för honom. Gick det för dig? Ungefär ja. Som att, hade vi tur eller hade vi otur?
Ja, fast det, ja, nej. Alltså det är ju inte så att det liksom är...
Men när ställer man frågan?
Om man undrar, om man är tveksam och kanske tänker...
Om man är tveksam om det var över. Ja. Eller säg situationen.
Nej,
här, säg situationen.
Nu, det handlar inte om att det var över. Utan det handlar
mitt
om...
Mitt i liksom.
Nej, men så här, man... Ja, när man okej, okay, när det är klart. När man har slutat ha sex helt enkelt.
Ja, men det är det jag menar.
Ja, men då tänker du så här, ja, det var ju när det gick för honom. Det förutsätter.
Nej, men nu frågar jag dig. Nu ja. Frågar jag dig. När kan en sån fråga ställas med relevans liksom?
När sexakten är över.
Ja, då, ja. När den är över. Ja, vem har bestämt att den var över då? Om det inte har gått för henne.
Ja, men du nu har du faktiskt lite fel liksom.
Ja, men säg rätt, tala mig då till rätta.
Jo, så här, nu ska jag förklara. Ett par, en man och en kvinna har sex. Det stönas och det skriks och det hålls på och det, eller det är alldeles tyst och så där. Det kan vara precis på alla möjliga
ja,
olika sätt.
Ja.
Och han håller på där och håller på och sen så går det för honom och då så verkar hon inte, tycker hon att det verkar klart också. Och han är åtminstone inte riktigt kapabel att hålla på med penetrationssex längre därför att hans organ har slaknat.
Ja.
Förlåt om det blir grafiskt. Men det är ju så här. Okej, okay. Så ligger de där och så vet han inte så här. Hon lät lite konstigt där. Det verkade fan som det gick för henne. Gick det för dig?
Jag tycker att han är fel ute då. Om
ja,
han har kört penetrationssex...
Så är han rätt ute för att det gick för henne.
Ja, men då, precis.
Men han märkte det inte.
Men,
han fattade
men
inte
ska
att
hon då
det.
Säga nej? Alltså, ja. Det är också en svår sak
ja.
Att säga nej. Och så vet man, okej, okay, men nu är han helt slut i alla fall. Nej, men jag tycker så här. Om han håller på och kör in och ut tills det gick för honom och så hoppas han. Varför ser han till att det liksom... Jag fattar inte, jag blir tokig. Om han åker... Han, oh.
Ja, du tänker så konstigt. Du tänker så bara utifrån ett perspektiv.
Nej, men vem var det som gjorde det? Det var väl han som såg till att bli tillfredsställd och sen så by the way undrar,
ja, inte,
by the way ställer han frågan när han är klar, gick det för dig? För då är, just, då är det ju liksom akten över då för hans del. Så, och om det inte gick för henne då, så var det ju otur då, för han tänker väl inte ta i tur med henne då rimligen.
Det kan han väl göra, det är väl fullt
tror
möjligt
att det är vanligt?
Att göra det. Ingen aning, men det är ju absolut inte omöjligt. Så alternativet är att hålla på och dunka på så här, du, har du gått för
men,
det nu?
Nej, sluta, det är ju här det går fel. Det ska väl inte hålla på och dunkas på? Alltså det är ungefär som att jag ska killa dig under fötterna och sen så går det för mig för att jag håller på med någonting som det går för mig. Ja, men, sen frågar jag dig, gick det för dig?
Ja, men då är det ju, det är ju en helt annan, då är det ju en annan sak. Så kan man ju säga så här, vill du ha sex? Om det ska gå för dig, ska vi ha penetrationssex eller ska vi ha si eller ska vi ha så? Det är väl det bästa i så fall då?
Ja, möjligen. Men, det är ju bättre än frågan när det är för sent, gick det för dig?
Ja, men, ja, fast det är så konstigt resonemang, för att det är ju liksom, det är ju, frågan är ju fel ställd. Nej. Det är snarare att säga så här, varför har människor penetrationssex eftersom det väldigt, väldigt sällan går för henne då?
Ställer du den frågan till mig nu? Varför de har det?
Ja.
Ja, för att det är ju det sättet som vi avlar på. Därför är det ett naturligt sätt.
Ja.
Men det borde en man idag veta. Att det är ganska få kvinnor som får orgasm av penetrationssex in och ut. Utan annan stimulans. Om vi vänder på det hela.
Ja.
Sexakten är ju utformad efter att han ska få orgasm. Det kan vi
ja,
det
sa
kan,
att de var, nyss sa du att de var utformade för att det är så vi avlar barn.
Ja,
ja.
Och den saken, eftersom mannen tidigare, vi lever då inte i ett fullt, vi kommer ifrån ett samhälle som inte är jämlikt. Han har använt kvinnor så att han får orgasm. Och det ser vi ju, att det är, liksom, det, är det vanliga sättet. Om vi vänder på det och säger att vi levde i en värld där kvinnors sexualitet var normen.
Ja.
Och männen inte. Då skulle hon kanske tvinga honom till oralsex. Och så skulle hon få orgasm. Och sen ställa frågan, gick det för dig? Och då har det inte gått för honom. För man har inte gjort rätt sak för att det ska det. Och så är det ofta för kvinnor. Så jag menar att om man ställer frågan, gick det för dig? Så är nog det en fingervisning om att man kanske inte riktigt har jämlikt sex.
Ja, jag förstår precis vad du säger, men du liksom har vänt på det utifrån ett perspektiv som är lite hejsan svejsan. Därför att ett, nyss sa du att sexualakten är utformad så att vi ska avla och det förutsätter, vänta, får jag prata färdigt
inte
nu?
För att vi ska avla.
Nej, utan
för att det är så vi avlar.
Ja, det är så vi avlar, ja. Just det. Ja. Och då ska mannen, vad heter det, få utlösning så att det kan bli barn, och det förutsätter inte att kvinnan får orgasm.
Nej, men nu har vi ju sex ibland, inte för att avla.
Nej, jag vet. Mm. Okay.
Och utan för nöjes skull.
Och då är vi liksom på en annan spelplan där det är andra regler. Sen håller jag med om att den sidan också är liksom gjord utifrån att männen har ska göra sitt. Liksom. Men en annan sak också är så här, det är ganska lätt att se om det har gått för en man, och det är väldigt mycket svårare att se om det har gått för en kvinna. Så därför är ju frågan relevant, för du vet inte.
Men då skulle man väl ändå kunna... Nej, precis. Det jobbiga är ju bara att det väldigt ofta inte har gått för kvinnan.
Absolut.
Så att det bör båda två veta.
Ja.
Och han bör också veta det.
Ja.
Och han bör också veta att in- och utsex inte alltid, utan ganska sällan, leder till orgasm. Så att en man som ställer den frågan är väldigt oupplyst. Och om man nu bekymrar sig om huruvida hon får orgasm eller inte, men ändå vågar ställa frågan, och är så pass modig, då kan man kanske ställa en fråga innan. Så
ja.
Att skulle vi kunna göra så att du säger hur du vill ha det? Eller
ja.
Skulle vi kunna göra så att du säger om du får orgasm?
Ja.
Så att han slipper fråga, eller att du är väldigt tydlig med det. Liksom.
Det jag säger också.
Nej, det var inte
där,
det du sa.
Jo, men det är väl det man ska, istället för att säga att män är dumma som ställer frågan. Det är väl snarare att man ska liksom titta på...
Jag säger
på
inte att män är dumma som ställer frågan. Jag säger att, jag säger att det ofta är ett tecken på försumlighet, för de skiter hur det var.
Ja, du uttryckte det inte så att det var ett tecken på försumlighet och använde andra ord när du beskrev män som frågade så.
Utan? Ja, så tycker jag i alla fall. Så tycker jag i alla fall. Att, jag skulle inte vilja att liksom, ja, någon människa jag hade ansvar för här i världen avslutade sin sexakt med att säga, gick det för dig? Det är inte bra. Det är ett dåligt tecken.
Okej. Okay. Ja, det är inte bra. Jag hör det. Kom ihåg det nu, pojkar.
Men en sak skulle jag vilja säga som också ligger i jämlikhetens namn här. Det är ju att kvinnor på sätt och vis bör ta lite större ansvar för att få orgasm. Vilket kan vara lite jobbigt om man känner att man lever med en man som inte har lust att ägna den mödan åt det. Utan han är mest ute efter sitt, det vill säga han är lite ojämlik. Men jag önskar att kvinnor, att man helt enkelt ser till att man själv tar det ansvaret också lite mer. För det är också lite svårt att lägga en sak på en annan person. Men det som krävs är ju ändå att det finns en vilja hos honom att lägga ner lite tid och kraft på den saken. Och inte bara på sin egen njutning.
Ja. Exakt, och jag tror förhoppningsvis att det har förändrats lite grann från när du växte upp. Att...
Du menar när du växte upp på 1800-talet?
Ja, när vi växte upp.
Ja,
ja tack.
Det här blev ju bra.
Ja, verkligen.
Jag har ju Agnes Wold. Hon är ju professor i immunologi och gud vet allt. Mm. Hon har ett radioprogram som heter Fråga Agnes Wold. Jag lyssnar på allihopa.
Aha.
Hon är så väldigt bestämd med att vilka vi är beror till så stor del på arv.
Ja.
Lite befriande tycker jag i mångt och mycket. Förklarar en del. Och då har jag börjat tänka, jag har ju länge tänkt väldigt mycket liksom, utifrån biologi. Det har slagit om för mig, ja, så jag lutar mer och mer mot det. Och nu har jag då bett både dig och mig att vi ska skriva ner ungefär som om vi vore en sort. Och då ska vi beskriva vår fysik, vårt psyke och socialt och kanske något mer. Mm. Väldigt, väldigt kort.
Mm.
Så nu ska jag beskriva mig själv som om jag vore en hund eller som om jag vore en hundras eller en växt eller vad som helst. Så får vi se om du tycker att det stämmer.
Ja.
Om man har någon självkännedom.
Ja.
Min fysik. Robust, stark och frisk. Närsynt. Stress och påfrestande umgänge skapar spänningar i axlar och nacke och ger huvudvärk.
Ja, ja det stämmer väl ganska bra tycker jag.
Mm. Ja. Psyke. Det här blir då också lite smickrande, så här självsmickrande, men också på något. Psyke. Pigg, gladlynt och intelligent med viss dragning åt problemsökande och lätta nevroser.
Ja.
Kreativ, egensinnig och envis. Nära till irritation. Kan bilda familj men upplever lätt vantrivsel i konstellationen.
Ja.
Stämmer det?
Ja, det är en gång till. Eller vad? Jag tar det en gång till.
Okay. Pigg, gladlynt och intelligent med viss dragning åt problemsökande och lätta nevroser.
Mm.
Kreativ, egensinnig och envis. Man skulle nästan kunna säga omöjlig typ eller något sånt där.
Ja, ja.
Nära till irritation.
Ja.
Kan bilda familj men upplever lätt vantrivsel i konstellationen.
Ja,
det och det här att jag säger att du skulle vara intelligent, det hör väl ihop med också något slags storhetsvansinne då, som skulle kunna, så jag kanske är jättekorkad, men jag har ofta roligt med mitt huvud. Socialt. Social varelse men trivs ensam. Blir mycket stressad av långvariga ytliga kontakter. Drar gärna för snabba slutsatser.
Ja, det tycker jag stämmer.
Månadskostnad låg. Kan leva på kaffe, mjölk, ost, potatis och kakao.
Ja, okej.
Ja, stämde det?
Ja,
har jag fattat mig själv rätt?
Ja, det tycker jag. Det finns ju kanske en... Nej, jag tänkte på en motsättning mellan att vara gladlynt och lätt irritation, men det är inte det.
Nej, för det är precis så det är.
Ja. Mm. Jag hade skrivit exakt samma sak om mig själv.
Nej, det har du inte alls det. Nu vill jag höra.
Ja, då, fysik då. Lång, smal och med långdistans fysik. Det vill säga, inte mycket i överkropp men väldigt starka ben.
Mm.
Mm.
Alltså där skulle jag inte ha hållit med. Nej, du var för stark överkropp ska jag säga då. Nej, men jag fattar. Ja. Mm.
Och psyke då. Uthållig, stabil och lugn till det yttre. Men väldigt rastlös och mån om att stimuleras med motion och lek. Något strykrädd men en bra vakthund.
Vadå på... Vakthund?
Ja, jag vet inte. Men även om man är strykrädd så kan man ju ändå vara liksom ganska tuff i vissa...
Man kan låta lite, ja.
Inte. Ja. Sen har jag blandat ihop här lite grann.
Mm.
Men socialt och behov så där. Ganska introvert, obekväm i stora sällskap och med nya människor. Behöver mycket uppskattning och kärlek men trivs också bra med att vara ensam.
Mm. Du behöver mycket uppskattning, ja. Mm.
Mm. Och kärlek.
Och kärlek behöver du. Ja.
Ja.
Ja, men jag tycker, och vad har du för månadskostnad om vi skulle ta in den också då?
Ja, den är låg. Nej, den är faktiskt ganska hög.
Ja, det är den, ja, det skulle är jag den. Säga
den
också.
Är, den är alldeles för hög.
Ja.
Ja.
Det kan man inte dela ekonomin med hur som helst. Det är nitlott.
Jag är så glad för att du inte gör.
Ja, men det här renodlar liksom bort med allt krusidull.
Ja.
Gör biologi av oss så ser man någonting.
Vi är arter helt enkelt.
Ja, just det.
Ja.
Jag är inte arter för att, nej, men vi är liksom kanske släkten då. Och ja, när jag ser det här så ser jag både min mamma och pappa ganska tydligt.
Och dina barn kanske.
Ska vi se här.
Robusta.
Ja, får man väl säga. Starka, friska, närsynta, något så fruktansvärt, ja.
Ja.
Men de är inte lika känsliga för stress i umgänge som jag är.
Nej.
Men de klarar det bättre. Men
ingen,
man skulle kunna på både... Nej, precis. De är lite olika.
Ja.
Mm. Nära till irritation, ja.
Därför är det så roligt att umgås med på middagar, er tre.
Då?
Det är så oerhört nära till irritation som man går på äggskal hela tiden. Bara, inte det,
man kan säga så här. Ja. Alltså att, nej, jag vet inte ens om det är irritation, men det är nära till starka känslor. Och det härliga är att ingen är långsint.
Nej, det är bra.
Det är borta sen bara, tycker jag om.
Ja.
Då skulle jag vilja höra sista ordet, Magnus.
Det ska du få. Ja, det handlar om en bok som jag precis har lyssnat på. Som heter... Vem har sagt något om kärlek?
Mm.
Som en kvinnlig journalist som heter Elaf Ali har skrivit. Och den handlar om, hon berättar om hederskultur som hon har vuxit upp i. Hon är född i Bagdad i en irakisk familj och hon växte upp med den här i hederskulturen där hon liksom, så fort hon fick sin män så blev hon instängd och inlåst och fick inte umgås med män och fick inte vara i samma rum som män om det inte var någon annan med och skylade sig och sånt där.
Hon, inte i Sverige utan?
Jo, i Sverige.
Ja, i Sverige.
Alltså hon, jag kommer inte ihåg hur gammal hon var när hon flyttade hit, men de bodde i Skåne i alla fall och någon gång i 10-11 års åldern så liksom åkte hon in i det här och hon, det är ju en sak så här, att förstå hederskultur och förstå det är liksom skrämmande och upprörande på många olika sätt. Hon har ju inte blivit liksom mördad eller hon har blivit misshandlad på ett sätt men inte så där, så att det är inte det som är grejen utan hon beskriver mer tillvaron i en sån här social miljö. Det intressanta är också att hennes pappa då, som är mannen i familjen som ska vara den som förtrycker, han, det beskriver hon också, gick igenom en förändring, en förvandling och liksom tog sig ur det här själv. Alltså har slutat och ägna sig åt det där, medan mamman fortfarande är kvar i det. Och det kan man liksom läsa på ett sätt så här, och tycka, åh vad hemskt. Och så kan man också känna så här, ja men det är ju inte vi, utan hon är uppväxt i en muslimsk familj. Och så här. Men hon beskriver så bra att det handlar inte om det. Det handlar inte om religion, utan det handlar om ett socialt sammanhang. Och det är inte bara liksom den här manliga förtrycket av kvinnor är,
nej,
inte bara där. Och det som är riktigt intressant, alltså jag tycker verkligen man ska lyssna på den här boken, det finns så många olika skäl, eller läsaren, därför att den säger oerhört mycket till oss som liksom kristna västerlänningar också, och vad det är för liksom tillvaro vi lever i mellan män och kvinnor. Därför att det som är riktigt intressant är så här, att tittar man på, vi tycker att det där är hemskt, men det är inte så långt tillbaka i tiden som vi levde med samma syn på män och kvinnor som de har, som hon har då vuxit upp i liksom på 80-90-talet eller 90-talet i Sverige. Och det där tycker jag man ska tänka på också, att vi kan fördöma det väldigt lätt, men vi tar med fan väldigt mycket i det själva fortfarande.
Jag vet.
Och vi kan tycka så här, ja, det är väl skönt att vi har kommit så långt och det är väl bra på ett sätt, men man kan ändå se att de här strukturerna, precis det som hon beskriver, någonstans lever kvar även idag.
Ja.
Och det där är, alltså den är väldigt, väldigt liksom så här, den borde läsas för alla ifrån 10 års ålder och uppåt, för att den har någonting att berätta för alla människor på något sätt.
Ja, men jag förstår vad du är ute efter. För att det är så lätt att tänka att hur kan de och så vidare.
Ja,
det var inte
exakt
så länge sedan vi var,
nej,
där. Och det är också det jag menar, att det är därifrån vi kommer. Och det,
ja,
lever kvar, det är inte klart än. Liksom.
Nej, precis. Nej. Exakt. Mm. Så den,
säg vad den heter. Och...
Den heter Vem har sagt något om kärlek?
Mm. Och då finns den som ljudbok. Och,
som ljudbok, ja, finns att läsa och överallt.
Mm. Bra.
Ja.
Tack för det. Och då önskar vi er, kära lyssnare, en jättetrevlig helg.
Ja.
Och... fortsätt att höra av er, så,
ja,
så ska vi reda i grejer. Ja. Så det blir ordning.
Det blir verkligen ordning, ja, när vi gör det. Om, ja, en vecka hörs vi igen då.
Ja, det gör vi. Ja. Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej, hej. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.